Hej och varmt välkommen ska det vara till podden Kick-Ass Kommunikation. Podden för dig som jobbar med kommunikation och marknadsföring i någon form och som söker inspiration, kunskap, upplysning, nya tips och råd. Ja, det serverar vi i den här podden. Och med vi så menar jag då jag själv, som är Pernilla Arvidsson, och det är jag som producerar den här podden. Och det gör jag genom också att bjuda in intressanta och spännande gäster. Och jag har haft nöjet att få möta så många fantastiska människor i den här podden som har bidragit så mycket, det vet jag, till både mig själv och till er som lyssnar. Jag äger och driver ett företag som också har som syfte att inspirera, engagera till handlingskraft. Och tjänsterna jag erbjuder, det är dels expertkunskap inom kommunikation och marknadsföring, men också utbildning och coachning för dig som jobbar med kommunikation och marknadsföring i någon form. Webbkurser och coachningsprogram hittar du på pautbildning.nu. Men nu har det blivit dags att kicka igång avsnitt 23. Där jag ännu en gång är bortskämd med en mycket klok och smart gäst som delar generöst med sig av sin kunskap och sina insikter. Och temat för avsnitt är affärsdriven kommunikation och marknadsföring. För det är hon nämligen expert på. Varsågod, här kommer avsnitt 23. Men vad trevligt, nu sitter vi här i poddstudion på Clarion Cine i Stockholm. Och jag har en jättespännande gäst i studion. Det är ingen mer än Susanne Hägvall. Jag hälsar dig varmt välkommen till podden Kick-Ass Kommunikation.
Tack Pernilla, jättekul att vara här.
Oh, jättekul att få ha dig här. Och ja, jag vet ju att du är en oerhört klok och insiktsfull person. Så det ska vi verkligen få ta del av idag, tänker jag. Men ja, jag är ju såklart, och säkert lyssnarna också, väldigt nyfikna på dig. Vem är du och hur ser din bakgrund ut inom kommunikation och marknad då?
Ja, vem är jag? Jag har jobbat med kommunikation i olika former i hela mitt yrkesverksamma liv. Väldigt brett skulle jag säga. Mycket fokus på marknads- och kundkommunikation, men även PR och medarbetarkommunikation. Både i linjeroller, framförallt som chef för marknad och kundkommunikation. Och även som konsult de senaste, ja nu blir det 15 åren faktiskt, i olika konstellationer. Mm. Idag jobbar jag, kan man säga, någonstans i gränslandet mellan marknad, sälj och HR. Mm. Med kommunikation, strategi och ledning i lite olika typer av uppdrag där jag hjälper business-to-business-företag att, ja, helt enkelt utnyttja potentialen i det digitala affärslandskapet.
Mm. Det låter ju jättespännande.
Ja. Ja, det är jätteroligt.
Ja, verkligen. Och ligger i tiden, verkligen. Ja. Så du har jobbat både in-house och jag råkar ju veta också att du har drivit byrå. Det sa du kanske?
Nej, det sa jag nog kanske
inte.
Det har jag också gjort. Ja. Under dryga 6 år så drev jag en byrå tillsammans med en kompanjon. Vi startade upp den. Och nu är det några år sedan. Vi startade 2013. Det var mycket fokus på content och inbound marketing. Hägvall och Sjöman hette den byrån. Ja. Och då var vi förhållandevis tidiga med just inbound content marketing. Mm. Spåret business to business. Så där var det lite av att bryta mark och få lite att kick-ass i baken på business to business företag. Det skulle man kunna sammanfatta.
Ja, just det. Kick-ass. Ja, men det gillar vi. Och vad var roligast egentligen då? Sådär. Går det att säga? Vad är roligast egentligen i allt detta? Jobba in-house, jobba på byrå, eller jobba med marknad, eller PR, kommunikation?
Alltså jag, nu när jag är liksom har gjort alla de här delarna så har jag en verktygslåda som jag använder på alla möjliga olika sätt. Och det är svårt att säga vad som är roligast. Mm. Idag är det roligaste att få vara med i olika sammanhang och bidra med det som jag har i verktygslådan. Men sen också åstadkomma någon form av konkret förändring för de företagen som jag jobbar med. Ja. Det kan vara allt ifrån att man driver ett projekt, att man gör en förändringsresa, att man bidrar till en tillväxt.
Mm.
Jag har ju uppdrag också där jag går in och stöttar marknadschefer och olika roller där. Vilket också är ett jättespännande sätt att påverka en förändring. Men det allra roligaste, det är ju alla möten med människor. Det är där som kommunikationen börjar. Det är där som jag tror att du och jag, Pernilla, har pratat om det tidigare också. Det här med vad kommunikation verkligen är. Och det är att bygga relationer på alla möjliga sätt.
Ja.
Så det är ju det som jag drivs av i mångt och mycket.
Ja, precis. Och om du nu då sammanfattar, kanske är svårt. Men om du nu skulle välja ut, vilka är de vanligaste utmaningarna? Både som du själv har mött här nu under en ganska lång yrkeskarriär. Och också som du ser att andra, du går in och stöttar avdelningar och personer också som jobbar med de här sakerna. Vilka skulle du säga att det är de vanligaste utmaningarna?
Nej, men jag skulle se, nu är det ju väldigt lite olika på olika företag, men jag skulle säga att det finns kanske huvudsak tre stycken som jag kan se.
Mm.
Ganska tydliga utmaningar. Och en av dem som jag också jobbat väldigt mycket med i många av mina projekt är ju att balansera det här kundperspektivet, att jobba mer kundcentrerat, att ta med det i sin strategi, att inte bara göra något form av kundinsiktsarbete där man tar fram till personas och någon, att man gör det på marknadsavdelningen, utan att man faktiskt jobbar med det aktivt i verksamheten på olika sätt och får det som ett, vad ska man säga, ett levande verktyg över tid som man använder på olika sätt i sitt strategiska och taktiska arbete. Och då kommer vi egentligen till den andra utmaningen. För att förutsättningen för att man ska kunna göra det är att ledningen har den insikten och förståelsen att det är ett värdefullt verktyg och att i dagens digitala samhälle så är det A och O att man har koll på det och vet också vad man ska göra med det.
Mm.
Så att ha den förankringen i ledningen och ha, kan man väl säga, mandatet att driva de frågorna är också en utmaning. Men har man det så är det väldigt lätt.
Mm.
Och då kan man också komma till det som egentligen är den tredje utmaningen. Då. Mm. Hur det interna samarbetet behöver fungera på ett annat sätt än i de här traditionella avdelningarna, silosarna och grupperna som man traditionellt sett jobbar i. Att man behöver mer tvärfunktionella samarbeten. Det behöver inte vara liksom projekt eller på den, men att man har en naturlig dialog tvärfunktionellt i bolaget.
Mm.
Mellan, när det gäller kommunikation då, framförallt mellan marknadssälj, om man tittar på marknadsföring och försäljning och affärsdrivande verksamheten. Och i förlängningen naturligtvis också kundservice och kund, inte bara kundservice utan kundleveransen brukar jag kalla det. För att i många konsultföretag som jag har varit inne i också, så är ju det många konsulter som är ute hos kunderna. Mm. Som har en enorm kunskap och insikt om vad som händer i den löpande kunddialogen som är väldigt värdefull.
Ja, just det.
Och även att man skapar ett forum, vilket idag ligger tvilsigt ofta på HR också, att den interna dialogen inte blir en envägs intern kommunikation.
Nej, just det.
Så det är väl de tre områdena. Så att säga, att kundinsikten, ledningen och det tvärfunktionella samarbetet.
Mm. Vi kommer tillbaka då till den första utmaningen, som du sa, det här med kundinsikt och agera utifrån den. Just, och du, jag tror att du nämnde någonting om att se till att få mandat och driva den. Då tänker du att det är marknadskommunikation som får det mandatet.
Ja, precis.
Just det. Hur får man det?
Hur får man
mandatet?
Ja, men mandatet har man ju utifrån någon form av, ofta så är det någon form av affärsstrategi som ligger i grunden, att man vill någonstans. Man kanske har en tillväxt. Jag kommer ju oftast in i ett företag när man har åtminstone en insikt om att man behöver göra någon typ av förändring. Man vet inte exakt vad kanske. Man vill bli mer affärsdrivande i sin marknadsföring. Man börjar jobba mer digitalt. Men man har då inte riktigt koll på målgruppen. Och man vet kanske inte riktigt vad begreppet målgrupp innebär egentligen, utan man är ganska van att definiera det utifrån den här demografiska profilen. Vi jobbar på den här marknaden, vi vänder oss mot den här typen av företag.
Mm.
Men kundinsikten handlar ju egentligen om att lära sig hur våra kunder köper ja. I olika steg av sin köpprocess. Och hur vi ska mappa vår säljprocess mot den köpprocessen.
Ja.
Där säljprocessen också är en del av marknadsföringsprocessen.
Mm.
Eller tvärtom egentligen, marknadsföringsprocessen är ju en affärsdrivande del också.
Mm. Mm. Ja, och hur vanligt skulle du säga är det att man jobbar på det här sättet?
Jag tror att insikten finns på fler och fler företag och det möter jag också många som har den förståelsen och har börjat att jobba på det här sättet. Men jag tror att, eller jag upplever att man inte får till det hela vägen. Och det är inte så konstigt, för att man är ju van att jobba i strukturer. Man har sina processer för ett annat sätt att jobba. Man är inte van att jobba tvärfunktionellt till exempel på det här sättet. Man är inte van att ha dialoger med kund för att ta reda på hur de köper. Man frågar hur de mår när de har köpt.
Ja, just det.
Eller man har inte någon, vad ska man kalla det, feedbackkultur i den bemärkelsen att kundservice rapporterar tillbaks. Man har mer en ärenderapportering snarare än vad är det kunderna säger och vad är det för frågor vi ställer till våra kunder i en kundundersökning till exempel och sådana saker.
Mm.
Så där finns det lite av en kulturförändring som behöver göras i form av vilken dialog man bör ha med sina kunder över tid.
Mm.
För att både lära sig hur vi kan sälja mer till befintliga kunder och vara med på deras resa så att säga.
Mm.
Men också lära oss av det och kunna sälja på ett bättre sätt till nya kunder.
Mm. Ja, det låter ju som att det är en ganska ska man säga, utmanande omställning som behöver göras då. Men är företag beredda på att göra det när du har presenterat fördelarna?
Ja. Det upplever att man är. Och man är också, jag brukar också vara ganska noga med att man ska engagera fler. Det här är inget marknadsprojekt.
Nej.
Utan man ska ha alla som egentligen har någon form av kontaktyta mot kund.
Mm.
Och även funktioner som är centrala i bolaget som inte har en direkt kontaktyta. Hade ett projekt för några veckor sedan där vi hade en logistikchef med till exempel.
Mm.
Som uttryckte att jag träffar ju aldrig kunderna och det jag gör det är ju liksom inte mot kund.
Nej.
Men det han gör är i allra högsta grad viktigt för kundens upplevelse. Och det är lite dit vi vill komma. Vi behöver på något sätt driva det här, vad ska man säga, epitetet vad marknadsföring, försäljning och internt och externt betyder.
Ja.
För att vi ska förstå att vi alla bidrar egentligen till en kunds upplevelse.
Ja.
Och det gör vi före, under och efter ett köp.
Ja.
Så det är väl det som också jag känner som en stark drivkraft, att på något sätt föra med det budskapet in, att hur vi ser på det här med kommunikation överhuvudtaget och i det här fallet då kanske specifikt hur vi bygger vår marknadssäljorganisation.
Mm.
Att den interna styrkan vi har i form av alla medarbetare på bolaget kommer vara de som är kraft till att vi ska bli bättre på vår kommunikation och vår marknad och försäljning.
Mm. Spännande tanke, verkligen. Och det finns mycket att vinna på att göra den här omställningen, tänker jag. Så det är, för jag tror också att det är viktigt. Jag har ju också jobbat i organisationer som har bestämt sig för att bli mer kundorienterade då. Men så är det ju lite mer upp till varje funktion eller avdelning att mer tolka hur de gör detta då. Och jag kan tycka att det är, kommunikation och marknad har ju väldigt lätt att sätta på sig de glasögonen. Det är liksom, det gör vi ju varje dag typ så. Men jag tänker till exempel inköpsavdelning. Där krävs det ju lite mer så här att du tänker i flera led att jag gör någonting som förbereder någonting för alltså att den röda tråden blir synlig då ända fram till kund. Och att man ger sig den tiden att se detta då. Och jag tänker också att det låter ju som att det krävs ganska mycket av ledarskapet. Skulle du hålla med om det?
Jo, men absolut. För det första så krävs det ju att man har en insikt om att det finns ett värde i att jobba så här.
Mm.
Att den kunskapen, om vi kallar för det, kundinsikten faktiskt är, om vi använder den på rätt sätt, också har det värde som och också är användbar, om vi kallar det så då.
Mm.
Och det är ju kanske inte självklart om man inte, om man till exempel är en väldigt vad ska man säga, produktorienterad, har en väldigt produktorienterad ledning, vilket är inte alls ovanligt inom business to business. Man brukar ju säga att ju mer produktion du har i bolaget, desto mer fokus ligger på produkterna i bolaget.
Just det.
Och det har ju att göra med, för det är ju core-verksamheten. Sen kan man också se det som att ju allt eftersom det här med digitala utveckling har gått, så blir det alltså produktföretag blir ju mer och mer tjänstorienterade, medan tjänsteföretag paketerar sina tjänster i mer produktlikande former.
Mm.
Vilket också är ganska spännande.
Ja.
Men jag tror att just den här att man har en tydligt affärsdriv i ledningen och kan ha någon form av nyckel som kan koppla det till vad man ska ha kundinsikten till och ett nytt sätt att jobba, vilket det faktiskt är, och vad det här nya, om vi kallar det för digitala affärslandskapet, vad det faktiskt innebär. Att kunder idag, om man tittar på business to business, vill göra i princip 2/3 av sin köpresa digitalt innan man vill ha kontakt med en säljare.
Mm.
Och då måste vi förhålla oss till det. Då måste hända någonting under de här första 2/3, för annars kommer vi aldrig komma till ett säljbesök.
Nej, just det.
Och det är någonting som bara är så. För det är kundernas marknad på det sättet.
Mm.
Och då finns det andra företag som tar mark där. Och gör inte vi det, då hamnar vi efter. Så enkel ekvationen, vare sig vi vill eller inte.
Mm. Och det är väl just det som jag också har upplevt, att de här första stegen som du pratar om nu, innan det blir ett sälj eller ett köp, liksom, rättare sagt, att man förstår att man behöver jobba även med dem. Jag vet inte hur du tänker, men det finns ju olika faser i kundresan då, som man pratar om. Och jag tänker att det är därför, där vet jag själv att det kan vara utmanande att få någon som vill se säljsiffror hela tiden. Att förstå att jag behöver investera pengar, tid och resurser just i de här första faserna. För det handlar om att bygga ett medvetande. Vi ska in i folks medvetanden. Att de ska betrakta oss som en kandidat när väl ett köp blir aktuellt. Och att man ska då på en gång känna att ja, men det här... Och det krävs ju också ett konsekvent arbete. Alltså då är det då pratar vi om marknadsföring och kommunikation ju.
Absolut. Och det är väl, vi pratade om utmaningar tidigare, men just det här att idag så, det är väl likadant, tidigare var det mer så att man jobbade varumärke för sig och man jobbade med produktmarknadsföring för sig.
Mm.
Men idag måste man lära sig mer om hur den här kedjan hänger ihop.
Mm.
Och ha den här röda tråden. Och det handlar inte om att varumärke är någon kreativ kampanj som du gör, utan det är lika affärsdrivande som allt annat du gör i den här kommunikationen. Det handlar inte heller om att allting ska vara digitalt. Utan det handlar om att du ska möta kunden där kunden möts bäst, på det sättet kunden vill ta till sig information på olika sätt.
Mm.
Och då behöver du naturligtvis ta reda på vad är deras preferenser? Vad är det som triggar någon form av beteende?
Mm.
För man pratar ju också om att många har ju ett behov fast de inte inser att de har ett behov av den lösning som du kan hjälpa dem med.
Mm.
Och då måste du försöka sätta det i ett kontext att det här, du är inte ensam om att ha de här utmaningarna. Många kunder eller företag jobbar på det här sättet och upplever de här utmaningarna. Och det finns flera sätt att lösa dem på och så vidare. Och så får man guida kunden och hjälpa dem att köpa helt enkelt.
Mm.
Och den utmaningen som du säger, jag tror att man om man bara ser på siffrorna så kan man också gå till sig själv. Hur köper du själv?
Ja, exakt.
Mm. Och då kommer du kommer inte köpa från någon som är helt okänd, som du aldrig har sett någonting för, som inte har gett någon har refererat till och så vidare. Så att jag tror att det enklaste sättet att gå till sig själv och se hur köper jag?
Mm.
Vad är viktigt för mig när jag köper? Då kommer man att komma en liten bit på väg i alla fall och förstå att samma frågor kommer någon annan att ställa.
Mm. Exakt.
De svaren vi behöver ta reda på i det här kundinsiktsarbeten, om vi säger det så.
Ja. Oerhört viktigt med andra ord. Så om vi kommer in på den här frågan. Vi har ju suttit och pratat lite innan du och jag. Mm. Så att vi har ju spånat lite vilka frågor vi tycker är viktiga. Och då har du ju, då kom det upp en fråga från dig. Jag tror det var du som kom på den faktiskt. Mm. Varför är kommunikation ett ledningsansvar då? Det kanske du indirekt har svarat på ännu. Men om vi ska sammanfatta.
Ja, jag tycker ju att ledningen ska äga den frågan. I den bemärkelsen att man ska förstå att lika väl som man har siffrorna på bordet, så ska man förstå vad det är för mekanismer som gör att siffrorna landar på de nivåerna som vi vill. Och där kommunikation är ett väldigt viktigt verktyg. Och kommunikation är ju hur brett som helst. Mm. Vi var inne på det i början. Och det handlar ju egentligen om att har man bara den här förståelsen för de här olika typerna av kommunikation, hur de ska komma in i olika delar av en köpprocess, eller det handlar ju även om den interna kommunikationen som det funkar, så vet man också vilka direktiv man kan sätta på sin marknadsavdelning. Man kommer också kunna sätta mer relevanta mätetal än vad man kanske har idag. Det finns ju idag, eller man skulle kunna säga att sen marketing automation-systemen började komma på marknaden, för nu ganska länge sedan då. Men då började ju marknaden, det är ju första gången man har blivit mätt i siffror så tydligt och konkret.
Ja.
Och då blev det någon form av, okej, vi ska bidra med leads. Vi ska få fram så många leads som möjligt.
Ja.
Och man började skapa nedladdningsbart content i form av e-böcker, man gjorde webbinar, allting skulle man samla på sig mejladresser. Och sen så har man fått tillräckligt många och så mätte man att det kom upp i någon score och sen skickar man det vidare till sälj. Och sälj fattar ingenting, vad är det för värde det här, vad ska vi ha det här till?
Just det.
Och då upplevde jag att det blev någon form av suboptimering.
Ja.
Du hade mätetal på någonting som egentligen inte skapade något värde, utan bara ett kvantitetsmått. Ja. Utan att egentligen vikta det i någon form, är det här ett kvalitativt leads i förhållande till de som inte var det? Sen har ju det här blivit mycket mer raffinerat. Och idag är det ju också så att det är många företag som har gått ifrån det här med nedladdningsbart content. Det finns andra sätt att jobba och mäta. Och det finns också det har blivit lite infekterat nästan rent av.
Ja, för mycket, det blir mycket för mycket sånt. Ja.
Och man har också pratat mycket kring inbound marketing och de här processerna. Men nu pratar man mer om det som vi kallar för demand generation. Att du skapar en total efterfrågan. Du blir det med thought leadership och de här sakerna är också. Att du blir en kunskapsledare inom ett visst område. Och då handlar det om att du blir en expert inom ditt område som gör att man går till dig oavsett om man ska köpa. Eller om du har frågor att ställa inom det här området. Och då kommer det vara så att, för man kan säga så här också om man tittar på business to business. Man brukar säga att när du går ut med din kommunikation så brukar det vara 2% av business to business-företagen som är köpklara.
Ja, okej.
Okay. Och då kan man ju inse att du ska få en hit på de 2% är ganska låg.
Ja.
Och då måste du, eftersom det är också väldigt oftast väldigt långa köpcykler, du köper inte så ofta, det är större investeringar om man tittar på business to business, mycket mer komplexa affärer, fler som är involverade i besluten.
Mm.
Då måste du kommunicera över en längre tid för att du ska vara rätt i tiden för just det här företaget. Och det är de som bestämmer när du är rätt i tiden. Och då ska de ha dig på näthinnan.
Just det.
Och det andra är att man brukar säga att man kanske behöver 10-12 touchpoints. Alltså du måste se det här företaget och förstå vad de gör ungefär 10 gånger. Och du ska känna igen dig i det budskapet ungefär lika många. För du först, aha, nu börjar jag fatta vad de gör.
Ja, just det.
Så det brukar vara dels att jag brukar prata om 3 steg egentligen. Du ska känna igen företaget. Du ska gilla företaget. Och du ska lita på företaget.
Yeah.
Då kommer du också kunna köpa från företaget.
Men
det går inte att du bara helt plötsligt får någon som är otroligt förtroendegivande, kanske i telefon, väldigt bra säljare som berättar. Och i bästa fall kan du få ett möte. Men du kommer i alla fall hamna i den loopen att när du har varit där så kommer företaget att gå tillbaka och kolla, vad är det här för företag egentligen? Kan man lita på de här?
Ja.
Kan jag? Nu har jag koll på dem, men gillar jag dem? Och så vidare.
Precis, och då är det ju viktigt att det finns bra content, tänker jag.
Ja, absolut. Och att det också är consistent. Alltså att det hänger ihop.
Helt exakt, att det man säger, det gör man. Och det ena stärker det andra. Liksom.
Ja. Man kan ju också säga, som jag ser, liksom, att man pratar om varumärke. För idag är det ju också att det finns så otroligt många kanaler som du får intryck ifrån. Så att ett varumärke är ju egentligen bara en samling av associationer som du har. Och du kan i bästa möjliga mån försöka påverka det här, men då måste du i varje kontaktyta som du har med din målgrupp då, i det här fallet, vara konsekvent så att de känner igen. Ja, men just det, ja, men de pratar om sina medarbetare på det här sättet.
Just det.
Jag läste en artikel om de här. Eller, den här chefen uttalar sig och säger så här.
Mm.
Så att det finns så många olika sätt som du kan träffa på det här företaget.
Mm. Och då tänker jag att, för då blir jag ju ännu mer, jag är ju redan övertygad och frälst och allt möjligt när det gäller grafisk profil och det här med att bestämma sig för tone of voice och utseende. Och, för det är ju också någonting som kan vara, som kan bli ifrågasatt ibland. Varför måste det vara så noga och varför kan inte vi? Och så är det någon, kanske någon annan säljare eller något annat som känner att de vill, de får lite feeling och så där och vill göra någonting. Och så marknadsavdelningen då, eller kommunikationsavdelningen, eller om det är en hopslagen som är ju ganska vanligt nu, måste ut och liksom skrika stopp! Så här. Då kände jag så här att det här är ju ett sätt att förklara det på. Att vi måste, för ser vi helt annorlunda ut eller bör vi prata om helt andra saker eller på ett helt annat sätt, då kan vi ju inte skapa den här kontinuiteten, heter det. Och att det hela tiden blir samma intryck, liksom, att vi präglar våra potentiella kunder eller vilka det är nu vi vill ha en relation med.
Och det är detsamma egentligen om du tittar på potentiella medarbetare. Alltså vilken kultur förmedlar du och vad pratar man om? Man brukar ju säga att dina medarbetare är dina starkaste varumärkesbärare.
Absolut.
Det är de som kommer prata om dig både före, under, efter tiden de har varit anställda på det bolaget.
Yes. Och där tror jag, där känner jag i alla fall att man inte alltid har haft den insikten. Att jag kan själv, jag har ju betraktat mig som en generalist, jag har ju jobbat med väldigt olika saker och sådär, men många gånger har man ju varit i roller, i uppdrag där man ska göra väldigt mycket, och vad är det som alltid får stryka på foten lite grann? Jo, det är ju internkommunikationen. Om någon jättedum anledning så här, för jag kan också känna, hur bygger du ett varumärke? Ja, men du ska ju bygga det inifrån och ut, alltså du ska ju bygga, tror inte medarbetarna på det vi påstår, det vi vill vara, alltså det vi vill, hur vi vill bli upplevda. Ja, men då faller det ju ganska platt.
Absolut, ja. Och jag tycker också om man tittar både i marknadsföringsarbetet och i övriga kommunikationsarbetet, att man, vad ska man säga, använder man säger så, medarbetarna för lite. Man ställer sällan frågor till dem utifrån perspektivet att vilka frågor brukar kunden ställa?
Exakt, ja.
Eller vad upplever du för utmaningar i den här för att kunna utföra ditt jobb som ska bidra till en försäljning, vad nu kan vara någon affär om vi pratar utifrån det skopet. Eller att man helt enkelt inte ser medarbetarna som den resursen, utan man jobbar fortfarande i sin marknadsavdelning, säljavdelning, kundserviceavdelning och så vidare. Och det andra är just det här med intern kommunikation, att man ser det som en form att informera internt istället för att det är intern kommunikation.
Just det.
Där man faktiskt har en ömsesidig dialog om hur vi är, vad vi gör och varför vi gör det.
Precis.
Där finns det generellt sett mycket att göra.
Ja, oh ja. Och jag pratade också med en annan gäst här i en annan podd som berättar precis det du säger här. Vikten av att bygga broar emellan olika avdelningar och funktioner. Och att marknad och kommunikation kan vara sådana brobyggare. Och då handlar det ju också om att skapa de här dialogerna eller forum också för att kunna mötas och prata om saker och berätta om hur man lever varumärket i olika situationer. Alltså hur gjorde jag idag och idag hände det här och så. Ta upp lite olika sådana situationer som man är med om.
Absolut, och jag upplever också, jag försöker när jag är ute på företag, jag har ju oftast en mix av lite längre uppdrag och projekt som jag mixar över tid. Och har jag längre uppdrag så sitter jag ibland också ute, fysiskt ute hos kund. Och då försöker jag också sätta mig kanske i konstellationer, oftast är det öppna landskap som man har nu för tiden. Där det inte är självklart bara marknad eller bara sälj, utan ute i verksamheten. För att skapa dialoger och för att få ett bredare perspektiv. Och där tycker väl jag generellt sett att det är någonting som man borde göra i verksamheter. Är man mindre bolag så blir det mer naturligt, för då är man inte så många. Men ju mer man växer, det räcker att man är 25-30 stycken, så hamnar man i team och grupper.
Just det.
Man kan driva lite tvärfunktionella projekt ibland kanske, men man fastnar lätt i sitt eget jobb eller sitt eget ansvarsområde i alla fall. Och då behövs det liksom andra former för att mötas i dialoger. Och det kan vara en sån enkel sak att man sitter bredvid någon som har varit ute på ett möte och som svär lite när han kommer hem och säger att kunden bla bla bla. Så finns det nycklar till, eller små frön till kommunikation som man kan återanvända. Som man kan använda för att lära oss mer om kunden och för att kunna bygga vår kommunikation på ett annat sätt. Och där har jag förmånen att vara inne över en längre tid, så har man också möjlighet att inte bara kanske lägga strategin och någon slags taktisk plan, utan att man faktiskt också kan vara med och påverka hur ska vi ta det vidare i organisationen. Vad ska vi ha? Jag har varit med ett bolag till exempel, vi införde go-to-market team som var tvärfunktionella för att vi behövde infall. Och där det också är så att, som i alla grupper då, från början är några, vad ska det här vara? Ett möte till och bla bla. Och sen efter ett tag så märker jag, men det här var ju något nytt. Jag fick ju med mig någonting som jag inte hade fått med mig förut, för att den här personen pratar jag inte med dagligen. Men det visar sig att den informationen har jag nytta av som säljare, eller som i det här fallet verksamhetskonsulter som också är med i den här gruppen. Så att jag tror att det handlar mycket om att kanske ifrågasätta mer hur man jobbar idag. Att våga vara mer öppen och lyssna. Ställa lite andra frågor än vad man normalt sett gör. Både till sina kollegor och liksom till sina kunder. Nyfikenhet.
Jag tänker spontant, tänkte jag här nu på att bli liksom ännu bättre på att man kanske är jättebra på det vet ju inte jag, men just det här, lägga tid på nätverka både internt och externt då med kunder, att våga när man har kundevent, vilket jag har varit med på ett antal, att våga verkligen prata med kunderna då, ställa de här frågorna, hur tänker ni, hur känner ni inför det här och hur var det och sådär. Många gånger jag upplever i alla fall att det är en viss så här liten rädsla, kanske man inte ska väl vi, nu ska vi väl ha det trevligt eller sådär. Men och även har jag ju också sett att ett nätverkande är superbra internt, att tänka att du ska träffa nya människor, tänka att du ska fråga om du får ta en fika med någon och bara prata lite om. Det behöver inte vara någon agenda liksom för det, utan det kan bara vara hur har du det och hur upplever, alltså vad gör du, och det kan ge otroligt mycket. Det kan jag tro, men jag tror att det är ett mindset som man måste
etablera
i sig själv och tänka så i organisationen också, att det här, gör det här. Säger det till sina medarbetare, gör det här. Alltså ut och fika och ta lunch. Liksom,
alltså det är ju en jätteviktig del i kulturbyggandet.
Ja.
Absolut. Jag har ju genom åren hållit väldigt mycket intervjuer med kunder. Som del i det här kundistektsarbetet. Och då är det oftast en, vilken kund ska kunna ställa upp på det här?
Ja, just det.
Men kunder ställer absolut upp det. Ja. Det beror på helt på hur du presenterar det. Och vad syftet är. Och att om syftet är att bara lyssna på deras vardag. Vad gör de? Hur fattar de beslut när det gäller den här typen av tjänster? Och det kommer bara användas för att vi ska bli bättre på att förstå.
Ja.
Och det kommer inte användas, det är inga referenssamtal. Det är jätteviktigt. Utan det här är bara för att vi ska bli bättre på att förstå. Och när man då börjar fråga. Mm. Då, för det är oftast så kommer det så här, men det är ingen som vill berätta om det här.
Nej, det är konstigt. Det är första reaktionen. Ja. Det är också min upplevelse.
Men när man pratar, alltså då ska man ju vända på det. Så här, hur ofta får de här personerna berätta om sitt jobb? Hur de tänker och vad det är som triggar saker och ting. Och oftast är det ju, jag pratar med alla möjliga olika roller och vissa får ju inga frågor alls, kvalitetschefer eller inköpare som var inne på tidigare.
Mm.
Som inte är kanske så kommunikativa i sina roller heller. Och de delar med sig jättemycket värdefull information och är väldigt glada att få göra det.
Ja.
Så det handlar återigen om att fråga, lyssna, bygg relation och sen så har du en hel bank full med värdefull information som du kan använda på alla möjliga sätt.
Ja. Ja, det är verkligen, jag kan säga, det är bland det roligaste faktiskt man kan vara med om och att verkligen få men etablera de här relationerna och få den här, för du får en gratis skjuts i ditt jobb också. Du får otroligt mycket som du kan, precis som du säger, använda och göra saker ännu bättre.
Mm. Mm. Och jag tror också att vi kommer tillbaka till det här med ledarskapet också, att man också konkretiserar vad värdet är.
Mm.
Att presentera, det här har vi fått in, det här använder vi på det här sättet, det här resultatet får det.
Mm.
För då kan man också legitimera vad det är man är ute efter. Som i alla strategier, då har man ju liksom bara övergripande, vad ska man säga, riktning etablerad. Mm. Och sen så kommer den taktiska planen och så. Men om man inte har verktygen, utan att det blir en finger i luften, vart ska vi? Och vi har, så antingen baserar vi det på vad vi visste förut, eller det vi tror att vi vet.
Mm.
Istället för att förankra det på det här sättet, så kommer man märka att man kommer närmare sanningen.
Ja.
Och kan man då visa att det konkret har det här värdet? För jag har varit med om många sådana här samtal som inte då återigen är referenssamtal, men där det ändå har byggt en form av närmare relation med kunden.
Det gör ju det. Det blir ju liksom en bieffekt av det hela.
Mm. Och det är likadant när man ibland jobbar med kundcase till exempel. Mm. Där man också, där jag har stött på under många gånger att sälj, men vi vill inte störa kundrelationen.
Nej, just det. Mm.
Så att den här kunden, just nu kan vi inte ta det här samtalet. Och då handlar det också om, vad är det för typ av samtal vi ska ha?
Mm.
För det handlar ju inte om ett referenssamtal, det handlar om att kunden ska berätta sin historia.
Ja.
Och då kan man, jag brukar skilja på vad som är en kundberättelse och ett referenscase, försöka göra det lite tydligare att vi kommer inte störa någonting. Förhoppningsvis får du bara mer information som du kan skapa en ännu bättre relation med.
Mm. Precis. Och jag kan säga så här, jag har varit med om när jag har gjort sådana här kundcase och jag har pratat med kunder att det har lett till nya affärer.
Du ser.
Precis, för att de frågar mig så här, jo, när du ändå är på tråden, vi är faktiskt lite intresserade av att, och så nämner de då kanske att de vill göra någonting igen eller ett köp igen och sådär. Så det är ju bara liksom
skicka vidare.
Smälla iväg den till sälj och säga, här får ni en jättehet lead. Och bara på grund av att jag ringde upp och ställde lite frågor. Mm. Så att det är power i det. Det är verkligen power.
Mm.
Kul. Oj vad vi pratar.
Ja.
Du, jag brukar ju ställa frågor till mina gäster och lite samma, höll jag på att säga, men en fråga kommer alltid tillbaka i alla fall. Och det är den här frågan, om du hade kunnat ge ett råd eller flera till dig själv när du var ny i karriären, vad hade du sagt då?
Nej, men jag hade sagt, och det som faktiskt också är en stark drivkraft för mig idag också, var nyfiken.
Mm.
Och den andra är, det ordnar sig.
Ja.
För att det händer så otroligt mycket. När man har jobbat ett antal år så märker man ju att vägarna som man har hamnat på är inte alltid de man har valt. Men däremot att vara öppen för de dörrar som öppnas eller de människor man möter gör att du kommer landa på en plats där du kommer ha nytta av allting som du tar med dig på vägen. Även om du är på en plats som just här och nu inte känns som tipptopp. Så att ha lite, vad ska man säga, tillförsikt i det också. Ja. Sen har jag ett annat som jag faktiskt fick ifrån en chef som jag hade ganska tidigt. En av mina första chefer som sa så, men man bara fortsätt bara vara dig själv.
Mm.
Så kommer allt ordna sig.
Mm.
Var inte någon annan utan var dig själv.
Mm.
Och när man är ung, då var väl jag tror jag hade fyllt 30 precis och hade fått min första chefsroll. Då är man inte så himla trygg kanske, man vet, och man vill prestera, duktig flicka och hela det här. Men att få höra det från en chef då var ju fantastiskt. Och det har jag burit med mig sedan dess egentligen. För det var ju också ett förtroende han gav mig på något sätt. Att han, du är bra som du är. Liksom, ja. Det här kommer gå bra.
Ja, precis.
Så det är väl någonting som jag försöker skicka med till andra också faktiskt.
Ja. Jättebra, jättebra råd. För jag tänker att när man är ny så då är man så mån om att passa in. Mm. Man vill ju vara till nytta från dag ett. Man vill upp till bevis från dag ett. Och då är det så lätt att tro att man måste klä på sig en kostym som man kanske inte riktigt passar i. Eller den skaver sen till slut. Och då blir det ju inte bra för någon, tänker jag. Ja, vilket härligt avsnitt det här blev. Mycket, mycket information och insikter verkligen. Men nu börjar klockan närma sig avsnittsgränsen. Känner jag. Ja. Ja, jag får ju vara lite polis här, lite gränspolis. Jag tackar dig otroligt varmt, Susanne, för att du vill vara med och dela, generöst dela med av dina kunskaper, insikter och erfarenheter.
Tack, det gör jag så gärna.
Och på återseende kanske?
Ja, säkert.
Ja.
Tusen tack.
Tack. Ja, något som har blivit tydligt för i alla fall mig under det här avsnittet är ju att kundinsikten skapar ju vi tillsammans. Och det är inte bara marknad och sälj utan flera funktioner, alla funktioner skulle jag vilja säga, i hela organisationen är viktiga. Och jag kommer att tänka på ett annat avsnitt här där jag pratade med Max Söderpalm om att nätverka. Och att just att nätverka är ett otroligt bra verktyg även här. Att nätverka i sin egen organisation. Att tänka på att avsätta tid för att göra det. Och vad givande det kan bli. Jag tackar för att du har lyssnat på det här avsnittet och önskar dig en fantastisk bra fortsättning på dagen. Allt gott. Hej då!